Tack Gud för att du är här just nu med din ande, med ditt liv. Herre, jag ber att var och en av oss skulle öppna våra hjärtan så att vi ännu mer får se att du är här. Du är här med din närvaro och du är här med din ande. Tack för att där du är, där finns det frihet, där finns det läkedom. Där finns det förlåtelse. Där finns en kärlek utan slut. Herre, lär oss att uppskatta tiden i din närvaro, i din närhet, Herre. Jag ber för var och en av oss som är här just nu. Du ser och du känner varje hjärta. Kom Gud och möt med var och en. Den som just nu behöver ett vidrörande av dig. Den som just nu är trött, som behöver ny kraft. Låt den personen få ny kraft. Den som är ledsen, låt den få bli tröstad. Den som är sjuk, låt den få bli helad. Den som är bunden i mörker och annat, låt den få bli befriad, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska idag tala om himmelriket eller Guds rike och Guds rikes utbredande. Och vi kommer att göra det utifrån några liknelser. Ann-Kristin var inne på det innan, att Jesus, att han använde sig av liknelser, berättelser, bilder. Ett annat ord kan vara allegorier. När han undervisade. Det var som en på den tiden, han var inte helt unik med detta, utan det fanns liksom i dåtiden som en form av undervisningsmetod, berättarteknik. Och det fanns säkert flera poänger och syften med att han talade liknelser. Och liknelserna kunde ju ofta innehålla, bära flera olika djup och betydelser. Och ofta så inbjuder liknelserna lyssnarna till reflektion, till begrundan. Man börjar tänka till. Och jag tänker vi ska gå rakt på dagens bibeltext. Den är från Matteus 13. Så har ni biblar kan ni slå upp, annars så tror jag att det kommer på väggen. Och ifrån den 24 versen så står det så här. Han, alltså Jesus, han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda, rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. för att det som hade sagts genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser. Jag ska ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sa: förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen och den goda säden är rikets barn. Och ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde, det är djävulen. Skördetiden är världens slut och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp ska det bli vid världens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Och då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron. Här i den här texten så berättar Jesus tre stycken liknelser. Han talar om liknelsen om ogräset och den goda säden. Liknelsen om senapskornet. Och sen också liknelsen om den här surdegen. Och sen så förklarar han ju en av de här liknelserna. Skulle man läsa några versar innan i Matteus 13 så använder Jesus ytterligare en liknelse där han talar om ordet som såddes ut och som föll i olika jordmån, jordmån helt enkelt, i olika förutsättningar, och så fick det med tiden visa sig vad som blev kvar, vad som blev den bestående skörden, vad som blev den bestående frukten. Det som hamnade i den goda jorden, det var de som hörde ordet och förstod. I världen så sås det som är gott, men också det som är ont. Det onda och det goda är verksamt. Gud och djävulen. Och de har bägge sina agendor. Men att låta den goda säden och ogräset växa upp sida vid sida. Vid skördetiden, vid tidens slut, då kan ogräset kastas i elden. Men det som den här liknelsen då, den här första som Jesus talar om, det var ju att det var Guds sak att avgöra. Det var hans sak att döma, det var hans sak att rensa. Och han kommer att göra det en dag. Han kommer göra upp med ondskan. Han kommer göra upp med synden, med orättfärdigheten. Det är ett hopp som vi väntar på. Ett hopp för oss som lever i en värld där det finns så mycket mörker. Att Gud en dag ska ta sig an det. Men det är inte heller så, det är inte alltid att det som vi ser börjar växa upp. Det är inte alltid så enkelt för oss att se vad, identifiera vad är det som är den goda sådden och vad är den onda. Och ibland så skulle man börja liksom rycka i det här. Det här som är, ja det här är dåligt, ja men det här måste vi rensa bort. Då finns det en risk att vi också råka få med oss det där som var bra. Den där goda säden. Kyrkofadern Augustinus. Han talade om något som han kallade, ja, eller det är ju på engelska, så han var inte engelsman. Men mixed body. Alltså en blandad kropp. Han gör kopplingen till den här bilden med ogräset och den goda säden som växer upp. Han gör kopplingen till att den åken, att det är vi, det är församlingen. Församlingen som består av både syndare och helgon. Och vi kan ju se det också till våra egna liv. Som att jag tror att om vi börjar kolla på oss själva så ser vi att ja, men vi bär både saker som är bra i oss. Men vi har också våra brister. Vi är syndiga människor. Och att församlingen då, att det går som i en inriktning att nej, men församlingen, den ska hållas helt ren. Det ska vara bara perfekta människor som lever upp till alla standards. Det blir som ohållbart utifrån Augustinus sätt att tänka. Utan att vi, visst, det finns något som är heligt, och med den som är helig, den som vi bygger på, det är Kristus. Det är han som är helig. Församlingen som både syndare och helgon. Guds rike är också som ett senapskorn. Alltså, nu har inte jag sett senapsbusken eller träden, men det här pyttelilla fröet, man ser ju det ibland i den inlagda gurkan. Det här lilla, minsta av frön, det anspråkslösa som, men om det kommer i rätt förutsättningar, om det får som tid att växa, växer upp och som då enligt den här texten då till och med kan bli som ett träd med grenar som där fåglarna kan bygga bon. Vad är Guds rike? Guds rike eller himmelriket, det är där Gud regerar. Där hans vilja sker. Vi ser det som någonting som en dag ska bryta in med full kraft. Man talar ju ibland om himlen. Eller liksom den dag när jorden förnyas. När jorden återigen får bli precis det som det var tänkt från början. Läser man i Uppenbarelseboken så kan man se den himmelska visionen. Det nya Jerusalem. Det talas om en plats där det inte finns någon sorg, ingen klagan, ingen död. Det talas om hur Guds tält står bland människorna. Guds tält, Guds närvaro, Gud själv är bland människorna. När himmel och jord förenas. Men det här riket, det här gudsriket, den här förvandlingen, den här upprättelsen av skapelsen, det har redan börjat. Guds rike är något mer än en himmelsk slutdestination. Det började med Jesus och det fortsätter med Jesus och oss. Jesus i oss. Kraften av den heliga ande. Den heliga ande som bor i oss. I var och en som tror. Gud i oss, Guds rike i oss. Gud, han är redan här med sitt rike. Och Guds rike utbreder sig och fortsätter utbreda sig med varje människa som kommer till tro. Varje omvändelse, varje person som byter riktning. Från en bortvändhet från Gud till att rikta sitt liv till honom, till Jesus. Guds rike, det utbreder sig och fortsätter när det goda segrar. När det onda börjar tappa mark. När människor får lära känna Jesus, när rättvisa råder, när rättvisa skipas, när den hungrige får mat, när den nakne får kläder, när den som är ensam får en gemenskap, när sjuka blir friska, när de som är bundna av olika saker, vare sig om man vill kalla det för demoner eller om man vill kalla det för psykisk ohälsa, andliga eller själsliga sår. Men när de människorna blir befriade och verkligt hjälpta, då utbreder sig Guds rike. Bibeln, den är fylld av den här typen av vittnesbörd. Och det har redan börjat spira, det har redan börjat ske. Men vi vill se mer. Guds rike utbreder sig och fortsätter även när vi som människor, när vi som är satta som goda förvaltare, när vi börjar ta hand om den jord som vi har blivit anförtrodda, den planet som vi bor på. Att engagera sig i samhällsfrågor, i miljöfrågor, frågor, i rättvisefrågor, att bekämpa fattigdom. Det är också tecken och konsekvenser på Guds rikes utbredning. Och vi kan se det som när den kristna kyrkan började växa fram och när det som var klosterrörelsen med deras samhällshjälp i form av som skolor, utbildning och sjukhus. Det som det var ju kyrkans folk som bedrev detta från början. Guds rike är också som en surdeg. Jag ska tydligen illustrera, har jag hört. Här har jag ett surdegsbröd som jag bakade. Vi låter det stå här. Så får vi se om det är någon som känner sig manad att smaka. Det blir inte bara skådebröd. Den som vill kommer få smaka sedan i eftergudstjänsten. Nej, men surdegen som en kvinna då så här, knådar in i mjölet. Surdegen, den i Bibeln i övrigt och i alla fall i Nya Testamentet, så används surdegen som någonting negativt. Man talar om fariseernas surdeg. Något som kan förstöra, som kan förpesta. Men ser man inte röra. Men Guds rike surdeg, det ger växtkraft. Det ger expansion. Det ger väldoft. Det ger förhoppningsvis ett välsmakande bröd. Och det är ett verk som Gud gör. Och det arbetas in i den här degen, i det här mjölet under en lång tid, tills det till slut har genomsyrat hela degen. Utan surdegen, eller om surdegen skulle vara dålig, att den skulle sakna jäskraft, så blir brödet, jag tror Samuel, min vän Nordangård här, han är också vi är lite samma bransch här, vi bakar båda med surdeg, och ibland är det inte riktigt sådär, så mycket liv i surdegen, då blir resultatet därefter också. Det blir ett ganska platt, tråkigt bröd. Men är det liv i surdegen och den får liksom rätt tid liksom att blanda sig in och rätt tid liksom att få jäsa, så kan liksom resultatet bli ett helt fantastiskt, välsmakande bröd. Och vi får vara en del av Guds rikes utbredande på den här jorden. Vi får vara med och påverka våra samhällen, våran omgivning. Vi får vara en Guds rikes surdeg där vi befinner oss. När vi är i Kristus, när vi lever i den här Guds riket, när vi lever i den här Guds relationen, så när vi gör då goda gärningar, när vi börjar göra så som Jesus gjorde, när vi på olika sätt gestaltar Guds rike, kanske när vi ber för någon, när vi vittnar för någon, när vi hjälper någon, när vi visar kärlek, när vi älskar, då är vi med och sår in frön av Guds rike. Sedan är det Gud som ger växten. Första Korintherbrevet 3 och 4 säger så här. När den ene säger, jag hör till Paulus, och den andra, jag hör till Apollos. Är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos och vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare. Ni är Guds åker, Guds bygge. Det är Gud som ger växten. Och även om allt i slutändan är Guds verk, det är han som ger växten, så det är han som är livgivaren, det är han som är skaparen, så har jordmånen betydelse. Hur är myllan? Hur är det får Guds frön plats att, och tid till att gro. Här har vi var och en av oss, varje människa har ett ansvar för sitt eget liv. Att låta liksom det som vi hör, det som planteras liksom av Guds rike i oss, att det ska få plats att växa. Men vi har också ett ansvar, vi kan påverka miljön, jordmånen, atmosfären i vår omvärld. Och jag var inne på det, ni som var här förra veckan eller har lyssnat i efterhand, så var inne på det förra veckan, men jag säger igen att det som vi gör, det som vi säger, det som vi signalerar, det har betydelse för människor runt omkring oss. Låter vi församlingen, den här gemenskapen, vara en plats, en trygg växtplats där Gud får tid, där Gud får rum att göra sitt verk? Om vi skulle se, det finns flera exempel i Bibeln på människor som har fått betyda någonting, som har fått vara en surdeg. I Gamla testamentet så har vi Daniel, som ni kan läsa om i Daniels bok. Han som hela tiden fortsatte att vara sig själv, han fortsatte att hålla fast vid Gud. Han levde och verkade som på en plats som det inte är Israel. Han var som, de var ju i fångenskap. Han var inte på hemmaplan. Men i det, den kulturen som inte tillbad Gud, där fick han vara en surdeg, han och hans vänner också. Och de kommer att få vara till betydelse liksom, för hela det landet, för nationen. Att vara en surdeg betyder inte att vi behöver vara som alla andra. Men det betyder inte heller att människors fördomar om hur vi är, att det behöver vara sant. Bara för att du råkar stå upp för en viss sak, bara för att jag råkar tro på Jesus, så betyder inte det att jag är så som en annan människa tror att en som tror på Jesus är. Låt människor få smaka. Ni ska få smaka på det här brödet. Låt människor få smaka på vem du är. Och genom det så får de smaka på vem Gud är. Kanske säger de som jag trodde att du skulle vara tråkig, men du är ju faktiskt ganska rolig. Eller jag trodde att du skulle klanka ner på mig, att du skulle hacka, att du skulle döma mig, men du är ju faktiskt snäll. Ja, nu är vi en pingstkyrka och ja, kanske någon skulle säga så här att jag trodde att jag skulle vara tvungen att börja klättra på väggarna om jag umgicks med dig eller följde med dig till kyrkan. Men när jag kom in här så såg jag som jag saknar. Jag ser inga klätterfästen. Jag vet som inte. Eller okej, ni gör visst lite märkliga saker. Men jag märker ju att ni är inte så konstiga trots allt. Ja, kanske. Ja. Nej, men låt människor få smaka på vem du är. Och i det så får de också smaka på vem Gud är. Att låta saker få tid att mogna. Att låta saker få tid att växa till. Att låta saker få tid att bli helt genomsyrat. Fortsätt så in Guds rike. Predika evangelium. Berätta om Jesus. Och exponera dig själv för Guds rike. Be böner. Gör gott. Lyssna och så in Guds rikes sanningar. I ditt liv och i andras. Vissa älskar att lyssna på lovsång. Ja, det är en jättebra grej. Att exponeras. Bibelordet, läs Bibeln. Lyssna till Bibeln. Lyssna till predikningar. Visa på kärlek där kärlekslöshet råder. Våga plantera det i olika sammanhang. Och påverka din omgivning även om du inte alltid ser resultatet. Jesaja 55, 8-11. Jag ska inte läsa det ordet, men det talar om att ordet som kommer från Guds mun, det vänder inte fruktlöst tillbaka. utan det gör och det utför det som Gud vill. Hebreerbrevets författare säger att Guds ord är levande och verksamt. Vi tror att Gud är på riktigt. Vi tror att hans ord är levande och verksamt. Och gör någonting, även om vi inte själva alltid ser resultatet direkt eller vet hur. Vad, när och hur. Gud är Gud. Han är Herren. Och vi som hans efterföljare, hans barn, vi behöver inte alltid ha, eller vi har inte alltid alla svaren. Vi vill se den här världen förvandlad. Vi vill se Guds rike utbredas. Så låt oss ansluta till den rörelsen i det uppdraget och det verk som Gud redan har påbörjat i den här världen. Och vi får gå ut med Guds rike överallt. Guds rike är inte till för som en liten grupp i en kyrka. Inte enbart. Guds rike är till för alla andra. Alltså för hela världen. Matteus evangeliet, så i missionsbefallningen där, så säger Jesus: gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. I Markus 16, så i missionsbefallningen där, så står det att de skulle förkunna för hela skapelsen. Han sa till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer, och de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Gå ut i hela världen och använd dina gåvor där. Det kanske är där, mitt bland de som inte tror, det kanske är där som de gör som mest nytta. Att när du ber för någon, när du ber för någon som är sjuk och den blir frisk, eller något annat tecken som händer, det som ska följa ett liv i Jesu efterföljd, låt det få bli ett vittnesbörd på att Gud faktiskt är på riktigt och att han har intresse. Han bryr sig om alla människor. Vad händer med det samhälle när inte vårt eget styr, när inte vår egoism är det viktigaste? Vad händer i en grupp med människor som, eller en församling, en familj eller hos dig själv, när vi börjar följa Guds rike först? Vad händer när vi börjar ta vår tro från en teori till praktik, från en kunskap till en erfarenhet? När det går från något som vi läser och hör om andra människor till att det blir det i livet vi själva lever. När Guds rike är det första som vi söker. Vad gör det med, jag pratar om skapelsen, vad gör det med vårt förvaltarskap? I en tid då klimathot, klimatångest råder, hur kan vi som Guds medarbetare gå före och bli föredömen även på de områdena? Leder det till nya prioriteringar? Leder det till ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att leva? Växer som en längtan i ditt inre efter mer av Gud? Att han ska regera? När vi låter Guds rikes som värderingar, Guds rikes tankar, när vi låter Gud regera i våra liv, då blir kanske vissa saker inte lika viktiga längre, medan andra saker blir viktigare. Gå ut i världen, överallt i världen, och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, vi sträcker oss just nu mot dig, Herre. Du Gud som är liv, du som är kärlek, du som är skaparen. Du som är levande och du som är verksam. Vi ber att du skulle komma med ditt rike. Kom med ditt gudsrike, med ditt himmelrike. Kom och regera i den här världen, men kom också och regera i våra liv. Hjälp oss att bli goda medarbetare för ditt rike. Hjälp oss och låt oss få vara med och så de där gudsrikesfröna till hela skapelsen, var vi än går fram. Hjälp oss också, Herre, att inte kanske rycka upp de där, den där sodden för tidigt, Herre, utan låta liksom ditt verk få ha tid, Herre. Tack Gud för att det är du som ska döma, det är du som kommer att rensa en dag, Herre. Tack för att det är din sak, och hjälp oss att i de sammanhang där vi befinner oss, att vi får skapa den här trygga platsen, den här trygga växtplatsen där människor får växa till, Herre. Där ditt verk, där din surdeg bara får som genomsyra allting, Herre. Låt oss vara generösa, Herre, mot varandra. Låt oss vara förlåtande. Låt oss ge varandra den där tiden som vi alla behöver för att växa till, Herre, och bli det som du hade tänkt, Herre. Tack Gud för att vi kan få påverka den där myllan, den där jordmånen hos andra människor. Och för oss själva, Herre. Hjälp oss att vara den typen av människor som hjälper människor att få växa, Herre. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.